Du lyssnar på Levande död i Dallas av Charlaine Harris, uppläst av mig, Åsa Forsblad Morisse. Kapitel 1. Andy Belfleur var full som ett ägg. Det hörde inte till vanligheterna att han var det. Tro mig, jag vet vilka fyllorna är i Bon Tom. Efter att ha jobbat på Samerlots ställe i flera år har jag fått träffa i stort sett allihop. Och Andy Belfleur, bygdens son och kriminalare i Bon Toms lilla poliskår, hade aldrig tidigare varit full inne på Merlots. Jag var oerhört nyfiken på varför han gjorde ett undantag just ikväll. Andy och jag är väldigt långt ifrån vänner, så jag kunde inte bara fråga honom rakt ut. Men det fanns andra vägar att gå och jag bestämde mig för att göra det. Jag försöker visserligen inskränka användandet av mitt handikapp, eller gåva, eller vad man nu vill kalla det, till att ta reda på sånt som kan ha inverkan på mig eller mina närstående. Men ibland tar ju den rena nyfikenheten överhanden. Jag sänkte min mentala gard och läste Andys tankar. Jag ångrade mig. På morgonen samma dag hade Andy tagit fast en kidnappare. Mannen hade tagit med sig grannflickan, som var 10 år gammal, ut i skogen och våldtagit henne. Flickan låg nu på sjukhus och mannen satt i häktet, men skadan var skedd. Jag kände mig gråtfärdig och sorgsen. Brottet påminde lite för mycket om mitt eget förflutna. Jag tyckte lite bättre om Andy för att det hela gjorde honom så deprimerad. Andy Belfleur, sa jag. Ge mig bilnycklarna. Han såg upp på mig med sitt breda ansikte och verkade knappast ha förstått vad jag sa. Efter en längre paus, då min uppmaning bearbetades av hans förvirrade hjärna, fumlade han till slut fram den tunga nyckelringen ur en ficka i sina chinos och räckte med den. Jag ställde fram ännu en bourbon och cola på bardisken åt honom. Den bjuder jag på, sa jag, och gick bort till telefonen i andra änden av baren för att ringa till Portia, Andys syster. Syskonparet bodde i en nedgången stor vit tvåvåningsvilla från tiden före inbördeskriget. Huset hade en gång i världen varit rena turistattraktionen och låg på den tjusigaste gatan i Bon Toms allra trevligaste område. Alla hus på Magnolia Creek Road hade utsikt över en del av den avlånga parken där det rann en å som här och där korsades av vackert byggda gångbroar. Vägar löpte upp med var sida av ån. Det fanns andra gamla hus på Magnolia Creek Road, men samtliga var i bättre skick än Belfleurs ställe som hette Belle Rive. Belle Rive krävde helt enkelt alldeles för mycket underhåll för att advokaten Portia och polisen Andy skulle kunna sköta om det. De pengar som skulle ha behövts för att ta hand om huset och fastigheten i övrigt var sedan länge slut. Men deras farmor Caroline vägrade envist att sälja. Portia svarade efter andra signalen. Portia, det är Suki Stackhouse, sa jag. Jag var tvungen att höja rösten för att höras med allt oväsen i baren. Du är på jobbet antar jag. Ja, Andy är här och han är packad som ett djur. Jag har tagit hans bilnycklar. Kan du komma och hämta honom? Så Andy har druckit för mycket. Det är inte likt honom. Okej, jag är där om 10 minuter, lovade hon och la sen på.
Du är snäll du, Suki,
kom det oväntat från Andy. Han hade druckit upp drinken jag gett honom. Jag drog bort glaset och ställde det utom synhåll och hoppades att han inte skulle be om mer. Tack Andy, sa jag. Du är helt okej du också.
Var har du pojkvännen?
Han är här, hördes en sval röst och Bill Compton dök upp och ställde sig bakom honom. Jag låg mot Bill över huvudet på den hopsjunkna Andy. Bill var omkring 1,80 med mörkbrunt hår och bruna ögon. Han var bredaxlad och hade stenhårda armmuskler, som någon som ägnat åratal åt kroppsarbete. Bill hade arbetat på sin fars gård och därefter på sin egen, innan han dragit ut i kriget. Och då är det alltså inbördeskriget vi pratar om.
Tjena, VB! Ropade Charles C. Tootsens man Mika.
Bill vinkade lugnt tillbaka, och så sa min bror Jason:
God kväll, vampyren Bill, på oklanderligt artigt maner.
Jason, som inledningsvis knappast hade välkomnat Bill i familjen med öppna armar, hade gått och blivit en